Sans fond.
När det är beslutet för att bygga en ny maskin, och när jag höll på med kontinuerlig drift och så vidare, då kom det där in i bilden på det.
Va?
Man hade ju väldiga diskussioner i början med kontinuerlig drift.
Ja, just det.
Hur kom de diskussionerna igång?
Det var Svartvik som drev upp det där. Och det var ju... Vi fick ju åka ut i Svartvik och lyssna på dem. Det var ju där man hade presenterat från bolagets sida. Men sen fick vi ett meddelande från förbundet att ska du göra sån storhelgsdrift ska hela förbundet in i bilden givetvis. Så det blir någon fason på det hela. Och så blev det ju också. Det var inte varken hipp eller happet utan... Och Birger Olsson, vet, han hade inte förmågan att hålla ihop det hela, så det var. Jo, då, du vet att de försökte till varje pris, vet du, alla ingenjörer och förmän och de kappade. De hade litat på axeln och sa, det där blir nog bra, det där ska du acceptera. Erik Limber på som var brandchef där på Ortviken, vet du. Han var ju som fan på vissa medlemmar och sa det där ska du rösta på, det där är bra. Men det vart ingenting. Och den hela förbundet kom in i fällen.
Men vad var medlemmarnas allmänna hållning till den här kontinuerliga driften?
Ja, den var delad. Det måste jag säga. Jag var inte så aktiv då heller, inte så att jag tog så mycket del av det. Men det var väl...
Vad tyckte du själv om det där när det infördes?
Ja, jag gick,
eller var på väg?
Ja, jag gick inte kontinuerligt. På slutet gick jag inte. Min halva tid som ordförande fick jag i alla fall på den vanliga skiftgången och det var själva satan. Fick dela den med arbetstiden. Men sedan då så slapp jag ju det hela. Men jag kom över på dagtid. Bara dagtid.
Men vad var det som infördes här? Var det fem skift?
Ja, det kom senare. Ja. Men det var ju mycket diskussioner om kontinuerlig drift då, redan tidigare. Ja. Men det var väl lite grann för en viss tid. När man tog upp den frågan, när man byggde PM1 och PM2. Så du var ju inte på fiken då.
De bjöd ju så förbannade lite från början. Och det var väl tur att de inte bjöd mer. För jag menar, det skulle ju ändå göras upp inom förbundet. Så det var tyngd i det hela. Och det var ju avdelningar där som var mindre än vår avdelning och svagare och sämre arbetsplatser. Hur fan skulle de ha klarat upp det hela? Det var ju det förbundet räknade med. De måste ha hjälp i förhandlingarna och de måste det bli förbundsförhandlingar. Så det... Men nu är det ingen som vill gå ifrån det hela. Nu vill alla acceptera. Och jag menar, lönen har väl blivit ganska väsentligt upplyftad genom den kontinuerliga driften. 10-15% ska jag tro.
Ja, det räcker inte med det.
Va?
Ja, det räcker inte med det.
Så nu är det ingen som vill vara utan. Och nu är ju arbetstiden... Så den gynnar olika intressen på fritiden.
När beslutet för PM4 togs, det var ju 66 någonstans man tog det beslutet. Det var mycket diskussioner om, skulle man bygga PM4 här eller skulle man bygga någon annanstans?
Ja, jag vet inte.
Det var ju en diskussion mycket om man skulle bygga pappersmaskin i Kramfors.
Det var det. Men det var egentligen bara att slå blunder i oss och lugna ner oss, förstår du, att det skulle vara... Det var Eje Mosper som hittade på det där, och Burman och jävla skithögen, vet du. Och lugna ner grabbarna i Kramfors, för att det skulle ordnas allting. PM4 byggas där uppe, vet du. Jo, hur fan blev det? Ingenting. Men då gick råttorna kunna gömma där, vet du. Så då var det ena bluffen där. Ja, det snackas ju mycket om den där PM4. Nyhamn var ju på Västvik och Svartvik. Det fanns ju att välja på plats. Det fanns utrymme, men inte fan. Det kom ju på Ortviken i alla fall.
Varför kom han på Ortviken? Har det varit rätt att byta någon annanstans?
Det vet jag inte. PM4 per se. Det kan vara som kämpar då.
Du var ju ordförande i avdelningen 16 år.
Va?
Ja, du var ju ordförande i avdelningen 16 år när man tog det beslutet.
Ja. Vi fick så lite information i det facket om det där. Det var ju egentligen bara tjänstemannen och sidan. Och ingenjörerna och planerarna. Men under byggnation var jag ordförande. Och provkörningen var jag ordförande. Prissättningen var jag ordförande. Och jävla konstiga avtal inom... Jag kom ju från metall, jag är från järnbruken, vet du. De var ett enklare avtal, vet du. Så att det var rena schackspelet för mig, avtalet i de pappers.
Och på vilket sätt var det mer komplicerat?
Va?
På vilket sätt var det mer komplicerat?
Ja, det var mer specificerat. Det var... Man skulle göra arbetsvärderingar och allt sånt där, och det tillkom ju, det fanns inte metall inte, utan det var tjänsteåren meriterande, vet du, och kunnandet på ett speciellt sätt. Men här skulle ju varje arbetstempo tidmätas, vet du, och registreras i tid. Hur mycket det behövde gå på toan och tvätta och allt sånt där skulle med i bilden.
Ja, det där kom ju in då när vi byggde nya verkstaden där nere.
Va?
Ja, det kom in då i 66-67 någonstans där.
Ja.
CMS. Och det var ju framförallt underhållssidan som kom in i den bilden.
Ja.
Och fick den med. Men det gjorde ju det att man fick en väsentlig höjning på inkomsten, de som gick på de här UMS-avtalen.
Just det, orsaken var ju det att vi gick ifrån det gamla systemet att man skulle mäta tiden på varje jobb. Utan då sa både Holger Åsson och jag att då slutade vi diskutera det här, utan då tar vi ut genomsnitt medelvärdet på ett år. Och få en fast timpenning där. Sen kan vi diskutera absolut om det skulle behövas något mer. Göra en värdering efter ett år. Och titta vilket utslag det hade blivit.
Men det var när man avvecklade UMS.
Va?
Det var när man avvecklade UMS.
Ja, ja. Vi bytte ut UMS mot det här då. Ja.
Men jag tänkte just införandet av UMS. När ni
införde det? Ja, hörru, det låg på verkstadssidan allting, det departement och de där, jag hade ingenting med det att göra. De hade ju sina studiecirklar i UMS och allting. Ja, Alla de fick avrapportera sig på fackföreningsmötena och tala om sitt missnöje eller om de var nöjda med det.
Var det väldiga diskussioner på avdelningsmöte då när man skulle genomföra det här UMS-en?
Va?
Var det väldiga diskussioner på avdelningsmöte?
Ja, det var till långt för fan. Långa möten, vet du. Oj, oj, oj. Och någon hade ringt bruken söderut vad de hade. Andra hade ringt bruken norrut hur de hade det. Oj, de har övriga SCA-bruken här inom koncernen, hur de hade, och då, jävlar, det vet du vad det är. Det var hemskt. Det skapar mardrömmar nu när man tänker på.
Så det gjorde enskilda medlemmar, det var inga uppdrag som styrelsen fick?
Ja, det var inte styrelsen som hade, utan det var enskilda medlemmar som ringde och talade om att jag har ringt om båda av dem och så. Munksund har så och så, och så ända ner i Skåne, Klipparna där nere har de ringt om det där UMS-et och talade om det. Och det har varit ett jävla virvar, vet
du. Vi var ju inne tidigare att diskutera och fundera lite på Birger Olsson som var ordförande och drivkraften liksom i pappersdistriktet.
Ja.
Och vi hade ju Sundsvallsavdelningen först liksom, där vi hade också ganska mycket stridigheter mellan de olika enheterna i
Sundsvallsdistriktet. Ja, hörru, det var kniven på strupen. Bista varv och Östrand och så Ortviken då, Svartvik. Så Kallemorot på Nyhamn, vet du, så Essvik och då var det. När de där gubbarna drabbade ihop och så på distriktsmötena, vet du, fy fan.
Var det några speciella händelser som hände på den tiden, eller? Det var ju mycket att där var det ju representanter till kongresser och...
Ja, det var ju så, det var ju så. Men de frånhände ju den lokala avdelningen beslutande rätten hur det skulle vara. För de kunde ju inte veta i detalj hur den och den medlemmen var, utan det var ju bara på hörsägner som det var så. Så det var bara bra att distriktet försvann.
Men på vägen från Sundsvallsregion så var det en hopslagning med Söderhamn och Hudiksvall som då?
Försvann ju där sedan.
Ja. Hur gick den i sammanslagningen mellan Sundsvall och Hudiksvall som rådnade?
Ja, det gick nu ganska bra från början. Ska jag tro. Men sen tunnade sig det ut och vart mindre intresse för det.
Men där hade väl du ett något förtroendeuppdrag i det där sammanhanget?
Ja, jag var föreslagen först som ordförande. Men jag kunde inte ta det heller genom att rullstol och var sjuk. Jag ställde upp som vice ordförande i det valet. Men sen var det hela så jävla låga, alltså förbundet ansåg att de var förpliktigade att de fick, hälsogarna fick ta över hela det distriktet. Och det gjorde de med hull och hår.
Så de var drivande där nerifrån alltså?
Ja.
Men ni var fortfarande med?
Ja, vi var ju tvingade att vara med eftersom organisationen i förbundet var på det viset. Iggesund, som på den tiden var största avdelningen, tog vi fortfarande posten och den. Men det här distrikten hade ju varit ganska starkt tidigare när man liksom...
De var starkt tidigare, det var de visst.
För de utsågs ju ofta nomineringar till riksdagsmän, Alf Andersson, Erik Norberg och...
Ja. Ja, Erik så satt ju, var med på riksdagen en gång. Och han höll ett litet anförande i en plenum där. Sen kom han aldrig med något mer. Erik Norberg. Mm.
Ja, Thomas tog bort andra kammarriksdagen.
Jag vet inte vad de använde han för.
Jo, det var ett finnasval då eftersom man skulle fylla upp så att man hade folk i både första och andra kammaren. Och när det var en kammarriksdag,
ja.
Då fick inte Erik plats i den verksamheten. Men ja. Representanter för Grundstyrelsen och Överstyrelsen som det hette på den tiden, det var ju ganska mycket diskussioner och båda tag i de nomineringarna. För det vet jag, det var ju stridigheter mellan avdelningarna här i Sundsvallsområdet, vilken som skulle vara med.
Ja, man hade väl bara Alf Andersson på slutet, va?
För riksdagen, ja.
Ja. Andra kammaren.
Kom du ihåg vilka som satt i Överstyrelsen på den tiden?
Nej.
Fritz Andersson var en av dem.
Va?
Fritz Andersson från Fagervik var
en. Ja, det var han ju.
De här distriktskonferenserna som var då när vi for runt och hade olika möten, och det var ju mycket diskussioner och sånt. Har du någon speciell minne av någon av dem?
Mm.
Vi hade ju Valdemar Larsson till exempel under Östrands.
Valdemar. Hästhandla. Och så Fred. Ja, och så pappa åt han som... vad heter han? Som hamnade blåsväder på Östrand. Gösta, han var ju överskyddsombud, han vet du. Ja. Ett faktum var ju det att det var i alla fall livligare arbeten och livligare ta hand om nya åsikter och synpunkter, fackligt sett, och kämpa för det på arbetsplatsen. Men nu är det partiet som gjort. Nu slipper arbetsplatsombuden kämpa någonting. Kan det vara bra det?
Ja, jag tycker inte det.
Det får vi skilja ordentligt på vad LO ska göra och vad partiet ska göra. Och så komma fram till livetvis de synpunkterna, vad ska vi hjälpas åt med? Mm. Det är en av parterna inte orkar gå längre. Vad är det som återstår att göra då?
Vad tycker du om det alltid som är verksam nu?
Ja, det är helt givet att partiet har en roll och LO har en roll. Och det vi inte lyckas med avtalsrörelsen, det är då möjligheten att försöka påverka partiet att ta de beslut. Men jag tror att alla parter är mest intresserade av att göra omtalsvägen. Det blir friare hantering.
Det är ingenting som gagnar samhället så positivt som när parterna är överens. Det är det bästa att ha.
Men jag som inte vet så mycket om den här organisationen. Ni pratade om det här med distriktet, att så länge den organisationen var, att det var med Hälsingland. Men det här med Ådalen och Ångermanland, hur har det varit i organisationen?
Ja, de hade ju samma problem de som vi hade. De hade sitt distrikt.
Så de var ett distrikt och sen var Medelpad och Hälsingland var ett distrikt?
Ja.
Var det så?
Ja. Ångermanlänningarna, okay. De hade sitt om. Med Kramfors och vad det mer?
Ja, det var
Utansjö.
Utansjö och Kramforsområdet och sen ja. Mot Alpesheim.
Ja.
Men sen så samarbetar ju ni då, ni, alla fabriker som tillhörde SCA.
Ja.
Då hade ni eran fackliga samverkan.
Det stämmer det. Även om vi inte la oss i vad de andra gjorde. Och reagera på vad de andra gjorde. Så var vi villiga att hjälpa till i alla fall i upplysningar och allting. Och hade vi förbundets välsignelse då samarbetade på ett annat sätt. Då hade vi skärgård ordna, vet du, en sjuklapp för en krona.
Och han hade bolaget?
Ja, bolaget.
Ja,
provincialläkare, vet du. Han var duktig medicinare. Men så kniven kunde han inte använda. Det pratade man om på lasarettet också. Utan de hade skrivit brev till honom. De hade ingenting emot att han medicinerade folk med. Och det gäller att skära. Så gör vi det bättre här inne än vad du gör. Så de mot honom. Och dra tänder det kunde. Man hängde i tången och lyft av det. Han var stark som fan.
Vad heter han?
Va?
Vad heter han?
Arvid Skärgård. Det följde tänderna med och halva käken då på en del. Han bröt sönder mun på en flicka. Han var fan, han kunde laga henne. Vi skickade in henne på lasaretten, men då var det för sent. Det blev broskigt. Så hon var till sne i mun liksom. Så var det. Läkare från lasarettet, de kom ju. Olika läkare på olika tider. Jag minns en av dem, han hette Perslov. Jag hade fastnat till här uppe så att jag hade jävla verk. Och han var jude eller man var tysk eller vad fan det var. Han var bra, det vet. Han bedövade att han hade pinnar han körde upp så här med bedövningsvätska. Jag kände ju inte ett dugg, vet. Tog han in en jävla sax. Som sjuksystern kom och stack in i näsan här och så klippte han, vet du, small i brosken, vet du. Jävla vad skit som kom. Så det här var det hade i näsan, sa han. Det här hade du. Nu ska vi spola och göra snyggt så blir det bra. Han var duktig.
Var det någonting som bolag, det var bolaget som stod för den?
Ja visst. En krona. Sjuklapp en krona. Oavsett vilken läkare vi hade där nere så var det aldrig mer än en krona. En symbolisk.
Ja, precis.
Så var det då. Det där Bunsta Petter, vet du, han var konkurrent till doktor Skärgård. När det gällde medicin. Han var skicklig på en stapetter. Han var homopat, vet du.
Jag har hört talas om honom.
Han hade ett stort jordbruk.
Var det så att arbetarna gick till honom också?
Jajamän. Då fick de ju betala sådär 3-4 kronor. Men till Petter skulle man, för han kunde hjälpa dem. Och då gjorde han. Han hade rätt att ta ut medicin på apoteket. Jag vet, han tog ut medicin och drog in. Annars har han dött.
Vad ledde han utav då?
Va?
Vad hade han då?
Han hade en lindrig kropp. Och det var Arvid Skärgård höll på att försörja han. och mönstafetten, morsan, han körde mjölken då, vet du. Han kom upp och tittade på honom. Jaha, sa han, så tittade han på flaskan. Gene pojken, det här, ja, sa mamma, har jag fått det här efter doktor Skärgård. Ja, det här ska vi inte bry oss om. Har du slaskhinken någonstans? Tog hinken i flaskan. Den jävla flaskan i den. Klockan 16:30 så kan ni gå på Konsum och hämta medicin. Han ger det, gjorde så, ville skicka in receptet och tog bussen ut på Konsum. Och det gjorde vi. Jag fick ny medicin. Och du vet, den medicinen, den var så jävla positiv. Jag trodde att Sigvard dog. Men han sov. Mm. Han sov tror jag att han var fan ett helt tyngd. Utan smärta, utan klåda, så sov han. Och var frisk.
Sen klarade han så länge?
Jajamän. Och klarade sig hela tiden. Klarade sig som militär. Så Petter var inte dum, inte. Han studerade ju medicin.
Hade han gjort det?
Ja, det var det var i Tyskland att studera. Homopati i alla fall. Men rätten att skriva ut medicin från apoteken, den hade han.
Alltså.
Bönstapetter.
Du är inne lite grann på företagshälsovården nu, och vi hade ju läkarmottagningen i maskinsalen.
Ja.
Hur fungerade det då? Det var väl liksom många som hade lite funderingar kring det. Hur fungerade bra med företagshälsovården?
Va?
Fungerade det bra med företagshälsovården, med doktorn som vi hade? Före Knutsson.
Ja, vilken läkare åsyftar du?
Ja, de som har funnits där nere. Typ.
Fortviken.
Ja, men vem då? Det var ju allt många läkare där.
Ja, är det något speciellt då? Tycker?
Ja, det funkar ju relativt bra. Mm. Bästa läkaren som jag har haft någon gång, det var ju Anders. Knutsson. Mm. Du har talat om. Han gjorde ju någonting i alla fall. För att trycka upp det hela. Och granaten var den sämsta vad det haft. Nej, men Knutsson gjorde mycket bra grejer. Nu forskar han ju bara. Uppe i Umeå.
Hade man förtroende för företagsläkarna hela vägen, eller? Har vi haft förtroende för företagsläkarna hela tiden? Anders säger ju att det var bra, men ganska var det liksom lite som man funderar på ibland, eller?
Ja. Vi hade även den här, vad hette han nu igen? Han var på LV5 som militärläkare.
Perup,
ja. Han var för jävlig. Jag var kallad en gång. Och då fick jag säga åt honom att doktorn har väl förväxlat det här på något. Och jag, varför det? Ja, men det här är inte LV5, utan det här är en arbetsplats som heter Ortvikens pappersbruk. Det är skilda perspektiv. Han var förbannad, han var det. Förbannat. Det fanns ingen som hade haft så många anmälningar i milits MO som var den där Perup hade haft den tiden han hade varit på LV5. Han trodde att han skulle kunna styra jobbarna, vet du, likadant. Jo, vad hade en finne? Han själv hade talat om det. Han jobbar på verkstaden. I alla fall så, medicinen hade tagit slut och Knutsson var borta. Och Knutsson, han kom bra överens med den där grabben, finnen. I alla fall, vet du, så hade medicinen tagit slut och per på läkaren när han kom dit. Och det ena ordet gav en det andra. Så han hade gett han det, sådana här tabletter att stoppa in i stjärten. Och han hade blivit förbannad. Det hade ju inte Knutsson gett han inte. Så han säger åt han, du ta din läkare och gör väl sånt. Ta och stoppa de där tabletterna, ditt eget jävla selves fan du vill, skrek han. Systrarna låg där ute och skrattade. De vågade inte skratta högt heller, vet ni. Och då alla skriver med rödpenna då, vet du, att han rekommenderas att söka läkare utanför arbetsplatsen därför att han var inte behandlingsbar på arbetsplatsen. När han sa åt honom att han kunde stoppa dem massor på sig själv.
Ja.
Och Knutsson, han läste det där, han är ju gapflamma, vet du. Ja. Ja, ja. Det är väl ingen mer då, kanske? Det. I alla fall, vet du, man har ju konstaterat, skrivit intyg och att den var lomhörd och han kunde ju absolut inte tänkas vara på regementet och ännu mindre lära sig skjuta. Ja, han tog hand och tackade och skulle gå. När han vände, kom till dörren, kastade läkaren nyckelknippan på golvet så här och vände han sig om och tittade. Ja, så sa han, det hörde det i alla fall. Får jag papper den där? Ja. Ja. Några små knep gick han på, vet du.